Gud är god, påstår vi ju i kyrkan, och vi gör det med rätta. Och om det är så, vilket vi ju påstår och vilket jag stryker under, då är varje uttryck för godhet ett slags påminnelse om att han finns. Ibland kan vi ju få syn på den här godheten på lite oväntade ställen. Gud har lagt längtan efter godhet i människornas hjärtan. Och frågan är då hur det där med godheten, men vad kan man säga om Guds godhet och om godheten i tillvaron? Hörrni, vi måste nästan börja från början. I första Moseboks första kapitel, och vi läser ett stycke från vers 20 och framåt. Ni vet skapelseberättelsen om hur Gud, allt liv och all, hela tillvaron har sitt ursprung i Gud. Och så står det i vers 20 och framåt. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av, och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav, och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen. Gud sa, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter. Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Och det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Vi stannar där. Gud såg att det var gott. Tillvaron, hela skapelsen, människan är i grunden god. Guds godhet har blåsts in i hela tillvaron, och djupast under alla skikt av konflikter och krig, själviskhet, gängvåld, socioekonomisk ojämlikhet, rasism, girighet och själviskhet och så vidare och så vidare och så vidare, så finns det ett liksom ett besked, en slags budskap i skapelseberättelsen. Gud såg att det var mycket gott. Det finns någonting nedlagt i hela tillvaron som är alldeles oförstört, alldeles oskadat. Vi har ju startat en kvällsbibelskola för tonåringar här i kyrkan. Så varannan tisdag är det bibelskolekväll. Och vi har drygt 20 anmälda tonåringar på den grejen som går i gymnasiet. Det är fantastiskt spännande att få vara en del av det. Och vi var i den här berättelsen första kvällen. om hur Gud har skapat världen. Och så sa jag till de här tonåringarna så, Gud har skapat dig. Och han såg att det var gott. Han är glad för det. Han är glad för det. Du är skapad av Gud. Och han har satt sitt alldeles egna kännemärke på människan. Det är gott. Det finns... liksom, det här går längre än jag tror att vi först förstår. Det är som att längtan efter godhet är nedlagd i oss. Ibland som en brist. När vi stöter på godhet så slår det an någonting i vårt inre. Amen. I början, när allt var nyskapat, så var det mycket gott. Och när den här längtan retas hos oss människor så är det som en slags påminnelse om ett slags skada i vår ämnesomsättning. En brist som har drabbat oss i alla våra relationer. Godheten gick inte förlorad, men den solkades på något sätt. Vi sjöng ju här alldeles nyss, din godhet ska följa mig. Det är hämtat ur psalm 23 och vers 6. Där psalmisten, ni vet, när han har talat om Herren som herden och inget ska fattas mig. Han har varit i dödsskuggans dal och på alla möjliga olika villkor i livet så säger han, din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Guds godhet är det vi lever av. Guds godhet och Guds nåd följer dig och mig som ett slags vän. Och jag ser framför mig hur Guds godhet naturligtvis också följer den som inte tror, som inte känner till att Gud vill dem väl. Världen är full av godhet. Den är också full av en massa annat. Den här hösten har ju varit en förfärlig höst när det handlar om mänsklighetens läge. Man blir ju helt överkörd av nyheterna. Men världen är också full av godhet. Varje generös gest, varje hjälpsam gärning, osjälvisk attityd vittnar om det som första Mosebok inskärper. Världen är skapad av en rakt igenom god Gud och det märks. På den där kvällsbibelskolan var det någon som de ställde så kloka frågor, de här ungdomarna. Och så var det någon som frågade, hur ska man tänka i mötet med den som är ateist och som säger att allt mörker vittnar om att Gud inte finns? Ja, jag är med på det. Jag har också gått mina varv i den frågan. Jag har också funderat över hur Guds godhet hänger ihop med människans stapplande liv. Det är oundvikligt att vi måste liksom bita i det ibland. Men man skulle kunna vränga hela den frågan ut och in och säga, om Gud inte finns, var kommer all godhet ifrån? Var kommer all skönhet ifrån? Hur är det möjligt att skriva symfonier, måla tavlor? Hur är det möjligt att vara med om det som Morgan berättade om här framme? Upprättade människor både på språkcafé och i Mellanöstern. Om inte Gud finns, var kommer godheten ifrån? Han har lämnat spår. Godheten följer både troende och icke-troende. Som en slags kallelse, en lockelse, en slags retning. Något som vi i vissa tillfällen får syn på och anar att vi saknar eller längtar efter. Det är också så att godheten, alla människor kan uttrycka godhet. Det har ju inte nödvändigtvis med tro att göra. Någon sa en gång, det har jag funderat mycket på, en del människor är bättre av naturen än andra någonsin kommer att bli av nåd. Ganska bra sagt. Visst är det så, man har träffat en del människor som är genuint generösa, vänliga, goda. De har ingen tro, men man önskar att man vore lite mer lik dem. En del människor är bättre av naturen än andra någonsin kommer att bli av nåd. Det är svettigt för oss i kyrkan att fundera på, men så är det. Men det är ju inte alldeles enkelt att söka det goda i en tid som vår. Krig och konflikter, sönderbombade hem, sönderbombade liv, sönderbombade små barn får oss att misströsta. Jag tror att vi inte allt för snabbt ska välja sida i världens konflikter. Det är ingen fotbollsmatch vi tittar på. Mörker är alltid mörker, oavsett vem som är avsändare. Och också i mer oskyldig mening så finns krigen ständigt runt omkring oss. Vet ni att varje dag skickas det 656 miljoner tweets. Jag vet inte om man säger tweets längre, för Twitter har ju bytt namn till X. Men det heter nog tweets ändå kanske. 656 miljoner om dagen. Det innebär nästan en halv miljon tweets varje minut. Och kanske ingen social plattform är så förknippad med polarisering och fultolkning och bråk och tjafs som just Twitter. Och man kan undra, hur är man kyrka i ett klimat som vårt? Där polariseringen, spänningarna tilltar både politiskt, religiöst, medialt, socialt, på alla sätt vi kan tänka oss. Och det är som att godheten, friden, vänligheten ständigt liksom får stryka på foten. Tycker jag anar ibland att godheten har kommit i vanrykte. Ni vet, i en del politiska debatter så talas det om godhetsapostlar och godhetsknarkare. Och till och med kristna kan uttrycka sig raljant över godheten. Vilket naturligtvis är anmärkningsvärt, för att uttrycka sig försiktigt. Godheten är en av Guds egenskaper. Och dessutom något som varje lärjunge inbjuds att sträcka sig efter. Men hörni, det här ordet godhet är ju lite undflyende. Jag tycker det är svårt att riktigt sätta fingret på vad det är. Vad är godhet egentligen? Vänlighet, tålamod och självbehärskning är liksom lite lättare att ringa in och definiera. Men det här är lite rundare, lite mer svårfångat. Min gode vän Daniel Röjås, som har varit pastor här i församlingen för många år sedan, han har gett en bild som jag tänkte jag skulle sno av honom. Det är så vi gör, vi predikanter. Vi snor allt. Han brukar beskriva det här som en del här inne kommer in, ni som sitter längst upp där uppe nu, ni är på att googla på det här. Han brukar beskriva det som en gammaldags overhead-apparat. Några här inne bara, what? Ja. Men ni som minns, ni minns. Man la på en plastfilm som man hade skrivit ut eller ritat på, och så projicerades det på väggen. Det var som en bildprojektor, fast ändå inte. Och så säger han, de som var liksom lite extra slipade på det här, de hade ritat på flera overheadfilmer som de la uppe på varandra. Och så kunde liksom perspektiven växa fram. Och om man var lite fiffig då, det är lite som Facebooks animeringar, fast ja, old school. Så kunde det liksom växa fram en bild i takt med att man la på de här overheadplasterna då. Och så säger han, så här funkar det lite i sökandet efter det goda också. När vi med Bibeln i hand är på jakt efter godheten, så får den här godheten till sist, efter lager på lager, så får den ett ansikte. Den godheten får ansiktet av Jesus från Nasaret. Och ju fler lager vi lägger på den där overhead-apparaten av bibliska beskrivningar av godhet, desto tydligare träder ansiktet fram. Och det är ju liksom det där vi säger i relation till den här texten om andens frukt som vi har befunnit oss i under den här serien i Galaterbrevets 5:e kapitel. Det handlar ju om att bli allt mer lik Jesus. Om vi bara plockar de där frukten ur den texten, så säger Paulus: andens frukt däremot, när han kontrasterar det mot köttets gärningar, är glädje, frid, kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och möjligen är det så att de andra orden kan hjälpa oss att få fatt på vad godhet är. Att godheten har med de här andra närbesläktade orden att göra. Vänlighet, en så underskattad egenskap i vår tid. Vi kommer tillbaka gång på gång i den här serien till hur Paulus undervisar om köttets gärningar och andens frukt. Och det är ju så noterbart i den här texten hur relationellt det här är. Det står liksom hela tiden i plural. Texten inleds i Galaterbrevet 5. Alltså det stycket inleds. Om jag är rätt bibelbok kommer det gå mycket bättre. Så ska det vara. Ni är ju kallade till frihet, bröder och systrar. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och så talar han om hur de river och sliter i varandra. Och den här texten har med hur vi är mot varann att göra. Nej. Låt anden leda er. Ställ era liv under andens ledarskap, under andens befäl. Gör rum för frukt. Missa inte Eas predikan från förra veckan, där hon talade om, hon som kan det här med odling 100 gånger bättre än vad jag kan, om hur livet inte går att bemästra. Det är Gud som ger liv, men man kan ge rum för livet. Man kan skydda en planta, vattna, plantera om, gödsla, värma. Det finns ingen automatik i att för att man hänger i en kyrka hela livet så börjar andens frukt att utvecklas. Det behöver göras rum för det. Tillbaka till hur det ser ut i vår omvärld. Jag har fascinerats en del av en kristen aktivist som ägnade sitt liv åt att hjälpa fattiga, protestera mot våld och krig och vara en nagel i ögat på makten. En amerikansk kristinna som lämnade enorma avtryck som en 1900-talets portalfigur. Hon hette Dorothy Day. Hon säger om sig själv att hon kämpar för ett samhälle där det är enklare att vara god. Vilken bra målskrivning. Ett samhälle där det är enklare att vara god. Men hur går det till då? Jag tror att jag har berättat det här förut här, men jag tycker att det passar idag. För ett antal år sedan fick jag förmånen tillsammans med andra präster och pastorer att besöka ett kloster i norra Italien som heter Monastero di Bose. Och i Bose så bor det kvinnor och män, munkar och nunnor, och lever ett annorlunda liv. De har lovat varandra egendomsgemenskap. De lever i enkelhet, de lever i celibat och så vidare. Och så frågar vi dem, hur tänker ni om er kallelse? Och då säger de så här: vi gör en stor åtskillnad mellan ideal och tecken. Vårt sätt att leva är naturligtvis inte ett ideal. Det är inte så att alla ska leva som vi gör. Men vi ser oss själva som ett tecken, både för kyrkan och för världen. Och det där har jag tänkt jättemycket på. Det hjälper oss lite med den här förlamande känslan att det inte spelar någon roll hur vi lever, vilka attityder vi utvecklar, vilken annorlunda motströmskultur vi blir, eftersom den omgivande kulturen är så otroligt högljudd. Vad spelar det för roll? Men det är som att små öar med smak och doft av andens liv och andens frukt uppstår i en tillvaro som i sig smakar död. Och där blir det ett tecken. Det är som att den där lilla surdegen som vi pratade om för ett par veckor sedan, nämligen en kristen kyrka som lever och tänker och beter sig annorlunda mot varann och mot andra, liksom blir, påverkar sin omgivning och talar till människors slumrande längtan efter godhet. I fredags kväll så lyssnade jag till Liselott J. Andersson. Hon invigningstalade i domkyrkan här i stan på Pilgrims höstmöte. Och så berättade hon där hur hon nyss hade lyssnat till en intervju med en ung kvinna som hade kommit till tro på Jesus. Hennes historia var väldigt dramatisk, den här unga kvinnans svek, missbruk, våld. Och så hade hon bott på ett antal olika SIS-hem och liknande, och det var stökig story. Och så vittnade hon nu, satt hon och vittnade enkelt i en intervju om hur Gud vid ett flertal tillfällen hade talat till henne. Och hur det hade förändrat allt. Den här intervjuaren undrade, men jag måste bara få fråga, du är ju inte särskilt van vid kristen tro sedan tidigare. Du har inte så mycket kunskap om det. Hur kunde du vara så säker på att det var Gud som talade med dig? Då svarade hon, man känner väl igen sin faders röst. Och det är som att den där nedlagda godheten i mänskligheten, den går inte riktigt att glömma bort. När fadern talar så känner man igen det, fast man aldrig har hört det förut. Godheten är inkodad i skapelsen, både som ett faktum och som en brist. Och den blir som sagt aldrig tydligare än i Jesu Kristi ansikte. Hur god är Gud? Så god är Gud. Han blöder för världen. Mitt i en värld av våld, terror, svek, misstänksamhet och brutalitet står ett bord. Och här bjuder godheten personifierad in oss till fest. Det är här, vid det bordet, som blicken klarnar. Det är där vi får hjälp med modlösheten. Amen. Ska vi be tillsammans? Herre, vi kommer till dig, du som är all godhetskälla, all, du är ljus och inget mörker bor i dig. Alla goda gåvor har sitt djupaste ursprung i dig. Tack för din godhet. Vi ber, helig ande, märk vår gemenskap, ta allt större plats i våra relationer, i våra liv. Låt andens frukt få tränga ut det som du inte vill ha där. Gör med oss vad du vill. Tack för att du är godheten personifierad. Vi böjer oss inför dig i Jesu Kristi namn. Amen.